Vilket viktigt och bra ämne vi har framför oss. Jag hoppas att jag verkligen kan kommunicera på svenska till er. Ni får säga till om det är ord eller uttryck jag använder som inte funkar på norska. Har Gud verkligen sagt varför tro att Bibeln är kommunikation ifrån Gud? Jag står här med en bok som består av 66 böcker. Skrivna av 40 ungefär författare. Där vi kan namnge många av dem. Som Mose och Josua och Jesaja och Jeremia och alla profeterna. Och Matteus, Markus och Lukas och Johannes och Paulus och så. Skrivna under tidsperioder kanske 1500 år eller någonting sånt där. 66 böcker, 40 författare, 1500 år. Samlade till ett bibliotek vi kallar för Bibel. Absolut människors ord. Det säger vi ju nästan alltid när vi citerar så stryker vi under vilken människa det är som har skrivit det här. Paulus brev till församlingen i Rom. Och de här texterna är då helt avgörande för innehållet i den kristna tron. Det är därför vi läser dem varje gudstjänst när vi möts. Och det är därför vi undervisar och predikar utifrån de här texterna. Men varför är ju då grundfrågan. Varför tro att de här människornas ord samtidigt är en kommunikation ifrån Gud? Varför inte bara säga att det här är människors ord om Gud? Intressanta ord som människor har haft om Gud. Och det har ju människor haft genom hela historien i alla kulturer. Har människor sagt saker om Gud eller om det gudomliga. Varför tro att detta är en kommunikation från Gud? Det är ju någonting helt annat, eller hur? Människors ord om Gud. Eller om det är Guds ord till oss. Genom de här människornas ord. Det är den frågan vi ska titta på. Det är en väldigt avgörande fråga. Om man tittar på kristenheten i Norden och i västerlandet så är det ju väldigt många som nu skiftar från att tänka att detta är Guds ord via människors ord till oss till att börja tänka att det här är människors ord om Gud. Och då kan ju våra ord om Gud väga lika tungt som de här människornas ord om Gud. De är ju inte bättre än vi, de är ju samma som vi. Så våra ord får ju samma status som deras ord. Om det bara handlar om människors ord om Gud. I den kristna tron så är tanken på att Gud talar är en väldigt central tanke. Bibeln börjar ju med att Gud talar universum till existens. Gud säger och det blir till. Johannes evangeliet betecknar Gud, sonen, som ordet. Och i Nya testamentet kan man läsa så här i Hebreerbrevet. Många gånger och på många sätt talade Gud i forna tider genom profeterna. Men nu vid denna tidens slut har han talat till oss genom sin son. Och det här utgör ju grunden för den kristna tron. Övertygelsen att Gud har kommunicerat. Att han har gjort det i det inspirerade ordet. Det är det vi ska undersöka idag. Och i det inkarnerade ordet. I Jesus från Nasaret. Det inspirerade ordet som vi har i Bibeln, skriften. Och det inkarnerade ordet i sonen. Och då är det första delen här vi ska titta på. Det inspirerade ordet. Och det jag kommer att göra här det är att jag ska ge en kumulativ argumentation. Kan man säga kumulativ på norska? Kan man ackumulera någonting på norska? Okej, okay. Så att ackumulera det är ju att man samlar ihop. Någonting växer gradvis fram, det samlas ihop, man ackumulerar en vinst till exempel. Ett kumulativt argument inom filosofin det är att man bygger ihop en argumentation utifrån ett antal olika argument som sammantaget blir anledningen att man tror någonting visst. Så en kumulativ argumentering. Jag ska ge 6 argument. Det som vi på svenska kallar för 6 skäl. 6 reasons. 6 argument för tron att Bibeln är kommunikation från Gud. I en kumulativ argumentering så är inte alla argument lika tunga, lika viktiga, lika avgörande. Men vart och ett av argumenten har sin plats, spelar sin roll i det, den sammanlagda bilden. Och det kommer ni märka här att de argument jag presenterar är av lite olika slag, har lite olika tyngd. Men jag menar att de är meningsfulla allihopa. Okej. För det första, jag tycker att det finns intellektuella argument för tron att Bibeln är kommunikation från Gud. Nämligen på det sättet att de bibliska texterna och deras bild av världen förklarar den här världen bättre än någonting annat. Vad menar jag med det? Bibeln beskriver ett universum som inte alltid har funnits utan har blivit till. Som har fått sin existens, som inte är självexisterande i kraft av sig självt utan har fått existens någon annanstans ifrån. Precis det som är Bibelns början och grundbudskap. Den här världen är inte den yttersta verkligheten. Den här världen har blivit till och den vilar i den yttersta verkligheten, nämligen i en personlig Gud. Bibeln beskriver människan som skapelsens krona och som Guds avbild. Och det är därifrån vi har fått hela tanken om människovärdet, som är så central också i det sekulära västerlandet. Den kommer från de bibliska texterna att varje människa är viktig, har status genom att vi skapade till hans avbild. Ja, det är bara så här man kan dra en gräns mellan människan och övrigt biologiskt liv. Om du tar bort det här så får du en gränslös, bara gradvis övergång där det inte går att säga att någonting har ett unikt värde. Och Bibeln beskriver den här världen som fallen. Att någonting katastrofalt har inträtt. Som har gjort att skapelsen har separerats från den Gud som vi kommer ifrån. Eller åtminstone att vi som människor har separerats från den Gud som vi kommer ifrån. Världen är fallen och är inte så som den borde vara. I Sverige är vi så stolta över att vi får dela ut Nobelpris. Och det mest prestigefyllda för allmänheten, det är ju inte de naturvetenskapliga och ekonomiska prisen, för där förstår vi ju andra inte så mycket av vad det egentligen handlar om. Utan i alla fall för allmänheten så är det ju litteraturpriset som är den stora snackisen. Vem ska få Nobelpris i litteratur? 2017 så var det den engelsk-japanska författaren Ishiguro som fick Nobelpriset i litteratur för sin roman Återstoden av dagen. Som nästan inga svenskar hade läst, men alla hade sett filmen med Anthony Hopkins och Emma Thompson. Fantastisk film, byggd på den här boken, Återstoden av dagen. När Nobelkommittén skulle motivera varför ska Ishiguro få Nobelpriset, så löd motiveringen så här. Ishiguro, citat, som i romaner med stark känslomässig verkan har blottat avgrunden under vår skenbara hemhörighet i världen. I romanerna så blottlägger han avgrunden under den mänskliga existensen och visar att det är någonting som är fel. Vi hör inte hemma i världen. Någonting är, här finns en avgrund. Vi är liksom separerade från någonting som hur det borde vara. Det är bara skenbart. Alltså på ytan som vi passar in i den här världen. Det får man Nobelpris för att säga. Det är det som står i första Mosebok kapitel 3. Eller hur? Så. Bibeln ger en intellektuellt oerhört intressant och fascinerande och på sån här, om vi tar den stora bilden, liksom en trovärdig beskrivning av vad det här är för en sorts värld vi befinner oss i. Det visar ju inte att Bibeln är en kommunikation från Gud. Det här argumentet leder ju inte fram till därför kommer Bibeln från Gud. Men det visar att man kan inte avfärda den här boken som bara några naiva texter från antiken av helt okunniga människor. Den här boken har ett budskap som är oerhört intressant rakt in i det 21 århundradet om vad det här är för en sorts värld och hur vi ska förstå vår plats i världen. För det andra, det finns historiska skäl. Bibeln återger verkliga händelser, sånt som har ägt rum i mänsklighetens historia och som är åtkomligt på precis samma sätt som annan historia genom arkeologi och genom källmaterial, historiska källor. Allt i Bibeln är ju inte historiska texter, förstås. Det finns ju hymner och psalmer och poesi och det finns brevlitteratur. Men en ganska stor del av Bibeln är ju historiska återgivningar av händelser som har ägt rum. Det gäller ju både gamla och nya testamentet. Och det innebär ju att Bibeln är inte någon sorts religiös skrift som man bara tar någon sorts andlig ställning till. Utan det här går ju att undersöka. Det här är förankrat i vad som har hänt i det som föregick vår existens. Och då är det ju på hundratals områden som Bibeln är bekräftad historiskt. Förstås mängder med saker har inte bekräftats, så är det alltid med historiska uppgifter. Att de finns bara i en källa. Det är inget konstigt. Men hundratals uppgifter har bekräftats genom arkeologi och genom samstämmigheten med andra källor. Jag brukar ofta ta exemplet från Daniels bok, kapitel 5. Där beskriver Daniels bok det babyloniska rikets sista tid. Och då heter, enligt Daniels bok, den sista babyloniska kungen heter Belsassar. Och det är han som den ödesdigra natten arrangerar en stor fest och för in segertroféerna bland annat från Jerusalems tempel, tempelkärlen. Och då visar sig en hand på väggen som skriver en text som han inte kan tyda. Men som ju betyder, när han har fått tydningen av Daniel, du är vägd på en våg och befunnen för lätt. Och så går det babyloniska riket under. Och ersätts av perserna. Problemet var under 1800-talet att man sa, det här är ju bara en saga. Sista kungen heter inte Belsassar, vi känner inte till någon babylonisk kung med det namnet. Och vi har ganska mycket information om det babyloniska riket. Därför att man hade hittat babyloniska källor som gick igenom det babyloniska riket. Och där var det, fanns det ingen Belsassar. Utan där hette den sista kungen Nabonidus. Och efter Nabonidus så tog det persiska riket över och Kores var härskare. Så det här var det klassiska exemplet på att Bibeln handlar ju inte om riktig historia. Det här är en saga om Belsassar. Det kunde man säga fram till dess att man hittade den här fascinerande cylindern som heter Nabonidus-cylindern och som finns på British Museum i London. Så att om ni åker dit så måste ni ju titta på denna. Och här berättas det om Nabonidus sista tid. Och då berättas det att Nabonidus vill bygga ett tempel åt månguden Sin. I Babel så är det Marduk man dyrkar. Det finns ett starkt Marduk-prästerskap. Och det blir en viss konflikt mellan kungen Nabonidus och Marduk-prästerna. När han nu vill fokusera på en annan gud. Så Nabonidus lämnar huvudstaden Babel. Och åker till en annan stad. Tema för att bygga det här templet. Men en kung kan ju inte lämna huvudstaden. Då är det någon annan som sätter sig på tronen. Så då installerar Nabonidus sin son Belsassar. Till samregent med sig själv. Så under det babyloniska rikets sista tid, enligt babyloniska källor, så fanns det ett dubbelkommando. Nabonidus var den verkliga kungen, men han hade installerat sin son Belsassar till samregent med sig själv. Och plötsligt så blev Daniels bok fantastiskt relevant. För när Belsassar ser den där handen på väggen och inte kan tyda den så säger han, den som kan tyda texten ska bli den tredje herren i riket. Och det har ju folk undrat innan. Varför kan han inte upphöja den här personen till nummer två? Om det nu här är så superviktigt, varför ska personen bli nummer tre? Därför det är det högsta man kan bli. Nabonidus är nummer ett, Belsassar är nummer två. Det högsta han kan erbjuda är att bli den tredje herren i riket. Vilket Daniel också blir. Så och vi kunde fortsätta här och titta på profeten Jeremias, hans sekreterare Baruk. Man har hittat hans sigill. Det som han stämplade, sekreteraren, det som han stämplade sin korrespondens med. Eller vi kunde titta på den här statssekreteraren från Korint som Nya Testamentet berättar om. Och den inskription i Korint om statskassören Erastus. Och vi kunde fortsatt. Kunde titta på Kajafas kista. Överste prästen Kajafas. Hans kista med benen efter honom som drev rättegången mot Jesus. Det här visar ju inte att Bibeln är kommunikation från Gud. Men det visar att Bibeln är inte saga. Det här är på riktigt när det gäller de historiska texterna. De relaterar till människor och platser och händelser som faktiskt har ägt rum. Och som är bekräftat på mängder av områden. För det tredje. Det finns profetiska argument. Det finns ett mönster i Bibeln av löften som löper genom århundraden. Röster som kommer från olika sekel, som kommer från olika platser, som absolut inte är koordinerade inbördes. Från personer som inte har känt varandra. Så kommer det löften. Och den här serien av löften den börjar ju redan i det tredje kapitlet. När upproret har skett. Och när Gud kunde ha förkastat detta universum och skapat något annat. Men där Gud har bestämt sig för att rädda tillbaka människan. Och så kommer ju löftet om att det som nu människan och ormen, symbolen för den onda makten. Vad människan och ormen nu har ställt till med, det ska Gud reparera, renovera. Och så löper det som en tråd genom Gamla testamentet. Att Gud ska återställa världen. Och han ska göra det inifrån världen själv. Gud kommer att ingripa. Och det blir löften som först är väldigt allmänna. Och sen blir mer och mer specifika. Hur det kommer att ske. Ingripandet kommer att ske. Inte utifrån genom att Gud invaderar världen. Som han kommer att göra på den yttersta dagen. Utan det grundläggande ingreppet kommer att ske inifrån mänskligheten genom en människa som föds. Genom att en kvinna ska bli gravid. Och någon ska födas. Ett barn ska födas. Och genom kamp är det det barnet som ska krossa ormen. Men själv bli skadad i den kampen. Det ska ske inifrån mänskligheten. Sen förstår vi att det ska ske i en viss etnisk grupp. Det ska ske bland Abrahams ättlingar. Det är han som får löftet om att få en son, ett land. Och att det sen i hans släktled ska komma in en välsignelse. Det som har försvunnit genom människans syndafall. Ni vet, från början är det ju bara välsignelse. Gud välsignar djuren. Han välsignar människan. Han välsignar sabbaten. Han välsignar allt det som han har låtit bli till. Och sen kommer förbannelsen in i världen. När människan bryter mot Gud. Och marken förbannas. Och ormen förbannas. Och så följer det förbannelser 5 gånger. I första Mosebok innan kapitel 12. Och så vänder det. Gud har beslutat att välsignelsen ska komma tillbaka. Och 5 gånger i första Mosebok kapitel 12 säger Gud välsignelsen. Den ska komma tillbaka. Och den ska nå ut över hela mänskligheten. Och det ska ske i Abrahams släkt. I den släkten som ju blir Abraham, Isak, Jakob och sen de 12 stammarna. Så ska det ske i en viss stam. Av de 12 så är det i Judas stam som löftet ska fullbordas. Det är där genom den stammen som välsignelsen ska komma tillbaka. I den stammen så är det en viss släkt. Det är i Davids släkt. En av Isais söner. Isai var Davids pappa. Och sen är det David som får löftet. Att en dag ska någon som är släkt med honom framträda. Och han ska upprätta ett evigt rike. Där välsignelsen ska finnas för alltid. Det ska ske på en viss plats. Helt otippat ska det ska inte ske i Jerusalem, vilket alla borde ha förväntat sig förstås. Utan det ska ske helt otippat i Betlehem, en liten stad, en ringa plats, en i sig själv helt obetydlig liten ort. Det är på den orten som en kvinna ska bli havande. och någon ska framgå som ska bli en härskare. Det ska ske på, vid en viss tidpunkt. Det ska ske medan det andra templet fortfarande står. Ni vet att Salomo byggde tempel. Det raserade Nebukadnessar. Folket fördes bort till Babel. Så kunde man resa tillbaka och då är vi vid Esra och Nehemja och så bygger man upp templet. Och då säger profetierna att räddningen och räddaren ska komma till detta tempel. Det betyder att det måste ske, om vi nu tittar på det härifrån, före år 70 efter Kristus. För år 70 raserar romarna templet, jämnad med marken, lägger det öde. Och sedan dess finns det inget tempel för Messias att komma till. Det måste ske före år 70. Så ska Messias framträda. Och det ska ske genom det helt oväntade att Messias inte ska regera militärt och med makt. Utan han ska komma som en tjänare. Inte bli igenkänd som den höge, den trefalt höge. Och han ska vinna seger genom sin död och sin uppståndelse. Han ska bli den lidande tjänaren. Men notera i Jesaja 53 så talas det om uppståndelsen. Efter sin död ska den lidande tjänaren se ljuset. Efter sin död ska han få se frukt av sin gärning. Efter sin död ska han få de många som segerbyte. Det finns en fortsättning i härlighet för tjänaren efter hans död. Nu börjar vi närma oss någonting där man undrar, är det här en kommunikation från Gud? Ingen människa har kunnat designa det här. Det här mönstret, det kan inte framträda av sig självt. Här läggs pusselbitar och bildar ett mönster där bara Jesus från Nazaret stämmer in i det mönstret. För det fjärde. Bibelns egna anspråk som argument. Och nu talar vi om den heliga andes inspiration. De här böckerna talar alldeles tydligt om att de har mänskliga författare. Paulus, Jesu Kristi apostel. Så börjar ju breven. Få reda på vem som har skrivit det. Men i de här böckerna som är skrivna av människor, där ingenting har trillat ner från himlen. Bibeln är rakt igenom en mänsklig bok. Till varje ord har det suttit en person med en penna eller någon sorts skrivdon. Och formulerat, skrivit ner. Så det är en mänsklig bok, skriven av människor, vi kan namnge de flesta. Men i dessa texter skrivna av människor så möter genom hela Bibeln anspråk. Finns det ordet på norska? Påstånd, claims på engelska, okej, okay. Påstånd om att informationen kommer från Gud. Och det ser ut så här. De här anspråken, påståndena, finns inte i varje bibelbok utan finns utspridda men sammanlagt på ganska många ställen. Så här. Det talas om att Gud har talat till människor. Att Gud har uppenbarat sig och talat på mänskligt språk. Och det sägs om Mose att Herren talade till Mose som den ena människan talar till den andra. Alltså inte i någon sorts mystisk hänryckning. Utan ansikte mot ansikte som den ena människan talar till den andra. Verbal, språklig information. Gud har talat till profeterna. När den uppstående Jesus visar sig för Paulus så står det i Apostlagärningarna 26 att vi får reda på vilket språk Jesus talade till Paulus. Han sa på hebreiska, Saul, Saul, varför förföljer du mig? Alltså Gud som har skapat människan med språkförmåga, som har gett oss detta som är helt unikt i förhållande till resten av skapelsen, förmågan att både tänka och sen formulera tankar i språk. Han har valt att på mänskligt språk tala till oss. Gud har talat till människor. För det andra så har Gud valt att tala genom människor. Han har sänt de människor han har talat till och bett dem framföra det budskapet och på det sättet tala genom människor. Profetböckerna, nästan alla börjar ju så här. Detta är Herrens ord som kom till profeten den och den när den och den var kung. Kolon. Och så får vi Herrens ord genom profeten. Samma sak finner vi i Nya Testamentet att apostlarna säger, Paulus tackar de kristna i Thessalonike, att de tog emot hans ord, inte bara som människors ord, utan som vad det verkligen är, nämligen Guds ord. Så Gud har talat till människor och han har talat genom människor. I Haggais första kapitel, vers 12, så står det så här. Folket lyssnade till Herren sin Gud, till det som profeten Haggai sa på uppdrag av Herren, deras Gud. Så när de lyssnar till profeten Haggai så lyssnar de till Herren sin Gud. För det är Gud som talar genom profeten. För det tredje. Gud har befallt människor att skriva ner det han har talat till dem och genom dem. Så att andra människor kan få del av samma budskap. Människor på andra platser eller människor i andra tider. Det finns en väldigt dråplig text i Jeremia 36. Jeremia har kritiserat kungen. Utmanat honom. Men kungen vill inte lyssna. Profetierna har skrivits ner av sekreteraren Baruk. Han var sigill vi har hittat. Kungen tröttnar på profeten som bara kritiserar honom. Så han befaller att man ska ta allt Jeremia har skrivit eller låtit skriva och bränna upp det. Och man gör det. Man tar profetierna och slänger i ugnen och bränner upp Herrens ord. Och kungen tänker, yeah, nu är jag fri. Och då berättar Jeremia 36 att Herren kommer till Jeremia och säger, ta din sekreterare Baruk och skriv upp exakt det som stod i de tidigare rullarna. Och så reproduceras Herrens ord. Paulus säger att det är på den helige Gudens befallning som skrifterna har skrivits ner. Och det är därför som vi kan veta vad Gud sa till Mose eller till David eller vad Jesus undervisade om. Och för det fjärde, det nedskrivna är inspirerat av Gud. Att Gud har väglett de mänskliga författarna, inte gjort dem till robotar eller maskiner eller artificiell intelligens, utan de var fortfarande verkliga människor och vi kan känna igen de olika personligheterna hos Paulus eller Johannes till exempel. Så det är fortfarande deras verk präglade av vilka de var, men Gud inspirerade dem och bevarade dem så att det de i frihet skrev blev precis det som Gud ville kommunicera. Det står så här i 2 Timoteusbrevet 3 och 6. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud och till nytta när man undervisar, vederlägger, vägleder och fostrar till ett rättfärdigt liv. Inspirerad i grekiska ordet handlar om andning och faktiskt utandning. Och det som Paulus vill säga här är att orden i skriften kommer från Guds mun. Precis som vår andedräkt kommer från oss. Vi andas ut, det kommer från vår mun. Så kommer de här texterna ha sitt yttersta författarskap i Gud. Och sen har de då också ett mänskligt författarskap i de mänskliga författarna. Är det här sant? Då har vi förstås kommunikation från Gud. Kommunikation på en väldigt hög och exakt nivå. Att Gud har inspirerat människor att förmedla ett budskap han har talat till och genom dem. För det femte, ett personligt argument. Den existentiella dimensionen av Guds röst. Eller för att använda ett teologiskt begrepp här, Bibeln som självautentiserande, som självbekräftande. Om man skulle fråga kristna människor genom historien, varför tror du på Bibeln? Så skulle ju jättemånga hänvisa till det här argumentet och säga, jag har hört Gud tala till mig genom hans ord. Det här ordet har rört mig, det här ordet har skakat om mig, det här ordet har tröstat mig, det här ordet har utmanat mig, det här ordet har skapat tro, det här ordet har gett mig hopp. Och jag tror de flesta av oss kan tänka på tillfällen när vi har läst någonting och så plötsligt är det ett ord som griper tag i oss. Ett ord som talar till oss. Ett ord som blir ofrånkomligt. Som drabbar oss. Antingen genom att det avslöjar oss och tvingar oss att säga att omvända oss och bekänna en synd. Eller ett ord som lyser upp i mörk förtvivlan. När vi trodde att det inget hopp var ute. Så kom det ett ord från Herren och som lyfter oss. Och så, ja, vår erfarenhet är det är Gud som talar i det här ordet. Bibeln är självbekräftande. Därför att det är Guds ord. Och därför väljer han att tala genom sitt ord. Det är väl en hel del lutheraner i rummet. Nu ska jag välja att citera en reformärt bekännelseskrift. Men det lutherska och det reformärta vid reformationen ligger ju väldigt nära varandra och överlappar i nästan alla frågor till 100%. Och sen finns det ju vissa skillnader. Men här är ett område där det överlappar. Det här är från Westminster Confession of Faith. En reformärt bekännelse från 1600-talet som innehåller väldigt, väldigt mycket värdefullt. Och de har en egen artikel om just det här. Man skriver om Bibeln. Varför tror vi att Bibeln är Guds ord? Och man går igenom många olika saker. Därför att så har man alltid trott i kyrkan. Därför att det är en så fantastisk lära. Därför att det finns sådana kvaliteter i skriften. Därför att det finns ett sådant sammanhang om man tänker på det profetiska sammanhanget. Och så slutar man med att säga, men det är ändå det yttersta argumentet. Dock oaktat alla de här andra argumenten som man kan ha för att detta är Guds ord. Dock oaktat detta kommer vår fulla övertygelse och visshet om dess ofelbara sanning och gudomliga auktoritet ifrån den heliga andes inre verk, vittnande genom och med ordet i våra hjärtan. Alltså att det är den heliga ande som övertygar oss genom sitt inre verk i våra liv om att detta är Guds ord. Och på det sättet blir ordet självbekräftande. Det här är ett ord inspirerat av Guds ande. Och när vi läser det eller lyssnar till det när det förkunnas rätt. Så skapar den heliga ande tron och övertygelsen i oss att detta är Guds ord. Det var det femte argumentet. Nu kommer det som jag menar är det bästa och slutgiltiga argumentet. Och det är auktoritet som argument. Nämligen att Jesus som är Guds son bekräftar Bibeln som kommunikation från Gud. Och om ni är en grupp postmoderna studenter på ett universitet i Sverige så skulle ni tänka allihopa. Sa du att det var det bästa argumentet? Det var ju det sämsta av allihopa. Hur i all sin dag kan du referera till auktoritet som argument? Det har ju noll värde med auktoritet. Hela vår kultur vänder sig mot auktoritetsbegreppet. Men jag står fast vid detta. Det är det bästa argumentet. Lyssna nu. För det första måste man tänka igenom auktoritet. Är det något problem med auktoriteter? Det kan det vara, men inte med nödvändighet. Auktoriteter är fantastiska. När bilen har gått sönder, då vill jag prata med någon som vet något om bilar. Någon som har auktoritet över det området. När jag får tekniska problem med datorn och nätverket, jag vill prata med någon med auktoritet på det. Någon som kan någonting, som kan hjälpa mig. När jag blir sjuk, jag vill gå och tala med en läkare som vet saker om min kropp som jag inte vet. Jag vill prata med någon som har auktoritet i betydelsen, vet vad den personen talar om. Ofta citerar man det här ordet. Av Einstein. Blind tro på auktoriteter är sanningens värsta fiende. Ja, men notera nu. Han sa inte tro på auktoriteter är sanningens värsta fiende, eller hur? Blind tro? Ja, det ska vi inte ha. Blind tro på auktoriteter är ju livsfarligt. Men tro på auktoriteter? När det gäller relativitetsteorin så vill jag gärna prata med Einstein. Han har ju auktoritet på området, eller hur? Så det handlar ju om att hitta någon som har kunskap i den här frågan. Är detta ett ord ifrån Gud? Om man läser Nya Testamentet, läser evangelierna, så möter vi Jesus som gör anspråk på att vara Guds son. Och det är alldeles uppenbart att Jesus i evangelierna bekräftar Gamla Testamentet som kommunikation från Gud. Han gör det uttryckligen, talar om detta som skriften, om Guds ord. Han har inte kommit för att upphäva det, utan han bekräftar Gamla testamentet. Han tar dess texter på allvar. Han tar dess historicitet på allvar. Han säger skriften, Gamla testamentet, kan inte bli om intet. Och han lever existentiellt utifrån detta. När han frestas i öknen så är det skriften han citerar. I sin yttersta stund på korset är det skriften han citerar. I alla sina teologiska debatter så är det skriften han hänvisar till. Han bekräftar Gamla testamentet. Och Jesus förbereder väldigt tydligt Nya testamentet genom att utse apostlar. Och en betydelse av apostel är att det är ett befullmäktigat ombud. Någon som har fått auktoriteten att tala å en annans vägnar. Som vi i demokratins namn kan bli ombud och lägga vår röst å en annan persons vägnar. Så var apostlarna auktoriserade ombud för Jesus. Och det är de som har gett oss Nya testamentet. Eftersom jag tror att Jesus är Guds son så tror jag att han har auktoritet att tala om vad det här är för sorts bok. Och Jesus bekräftar att detta är kommunikation från Gud. Jag är ju framförallt Jesus-troende, inte bibeltroende. Jag är kristen. Jag tror på Jesus Kristus. Men som en följd av det är jag bibeltroende. Bibeltro följer från Jesus tro. Här är det jätteviktigt med ordningen. Bibeltro är en följd av att man först tror på Jesus. Och då sitter förstås någon här som är lite snabbtänkt och tänker, det här är ju århundradets cirkelargument som jag just nu har presenterat. Jag hänvisar till Bibeln för att få ett argument ifrån Bibeln. Eller ett argument för Bibeln. Det går ju bara runt. Nej, det är inte ett cirkelargument. Och här tycker jag att John Stott har rätt ut det så väldigt snyggt. Det här är ett argument som är en glasklar rak linje. Cirkelargument, det ska man inte bry sig om. De förutsätter ju vad som ska bevisas. Så det har noll värde. Men det här är en rak linje. Argumentet ser ut så här. Vi kan studera evangelierna som historiska källor. Som biografier från antiken. På precis samma sätt som andra texter från antiken. Utan någon som helst tro att det är Guds ord. Eller inspirerat eller ofelbart. Eller någonting sånt. Kan läsa det som vanliga biografiska källor från antiken om Jesus från Nazaret. Genom det studiet så kan man föras till tro på Jesus som Guds son. Vilket ju sker över hela världen i alfagrupper. Människor som inte alls har någon speciell uppfattning om Bibeln som Guds ord studerar det historiska källmaterialet om Jesus och blir övertygade om att han är den han säger sig vara. Att han är Guds son. Och då har man kommit till tro på Jesus som Guds son utan att ha någon bibelsyn. Och sen, när man har kommit till tro på Jesus som Guds son, så vänder man ju tillbaka till samma texter. Men nu utifrån den nya förutsättningen att han verkligen är den han säger sig vara. Och så börjar man ju studera, vad säger Guds son om bön? Vad säger Guds son om pengar? Vad säger Guds son om sex? Vad säger Guds son om framtiden? Vad säger Guds son om Gamla testamentet? Vad säger Guds son om apostlarna? Och så får man en bibelsyn av Jesus. Man återvänder till samma historiska källor. För att lära av Jesus. Och då får man av honom en lära om Bibeln. Nämligen att den är Guds ord. Och för mig är det här det avgörande argumentet. Jesus som är Guds son. Och som därför har all kunskap som behövs för att avgöra i vilken relation de här texterna står till Gud, han bekräftar att de är kommunikation ifrån Gud. Så, en kumulativ argumentering, steg för steg, där de olika stegen inte är lika viktiga, inte har samma tyngd, inte har samma betydelse, men där de sammanlagt ger mig ett tungt argument för att säga, jag tror att texterna i den här boken är kommunikation från den Gud som har skapat oss. Och därför ska vi ta dem på allvar. Och då ser ni att Jesus som vår auktoritet är för mig det avgörande argumentet. Men sen bekräftas det argumentet, stärks upp av de andra fem argumenten. Som sen liksom spelar sin roll i det kumulativa argumentet. Okej, sätter jag punkt där. Höghastighetsgenomgång av ett stort material, men för att skapa en, liksom en sammanlagd bild. Jag tror att vi har några minuter ifall det finns frågor eller invändningar, tankar kring det här. Och självklart så borde varje punkt här liksom utvecklas och så. Men jag ger chansen om det finns frågor, invändningar, tankar här.
Jag vet inte om du förstår karmøysk. Should I take this in English or?
Yeah, take it in
or
English.
That's... I will try to speak bokmål or something. Ja, jag ska pröva att snacka bokmål.
Okay.
Gamla testamentet, Jesus bekräftat Gamla testamentet, men hur kan man veta att Nya testamentet är trovärdigt? Och så tänker i förhållande till sån apostol när det är akryferna och allt detta grejen är. För yes, ja, Gamla testamentet, men Nya testamentet är frågsmålet mitt.
Just det. Tack. Jag berörde det kort att Jesus är väldigt tydlig att han utväljer 12 personer som blir hans lärjungar och som kallas apostel. Och apostel har en bredare betydelse, kan betyda sändebud rent allmänt och kan säga så många olika människor, men det har också en teknisk betydelse att vara ett ombud för någon som har givits auktoritet att tala å en annan persons vägnar, att framföra ett budskap som egentligen kommer från en annan person. Och så används det i judendomen, där det judiska ledarskapet i Jerusalem skickade auktoriserade ombud till synagogorna runt Medelhavsområdet för att lägga fram vad säger det högsta judiska ledarskapet om hur man ska förstå judendomen. Och då blev de apostlar, befullmäktigade ombud att framföra översteprästernas uppfattning. Och Jesus utser de 12 apostlarna. Och ni ser sen i Paulus brev så är han ju väldigt utförlig att argumentera att han också är en apostel, trots att han inte tillhörde de här 12 som vandrade med Jesus. Han använder flera kapitel för att argumentera kring det, för det här är så helt avgörande om han är utsedd av Jesus själv att vara ombud för Jesus. Och Paulus hävdar ju att det är han genom att han har mött en uppstånden Jesus. De andra 12, de utsågs av Jesus under de här, eller i början av de här 3 åren av Jesu offentliga verksamhet, så är det ju en som försvinner bort, Judas. Och sen utses Paulus av den uppståndne Jesus. Men alla de gör då anspråk på att vara apostlar som ska förmedla Jesu lära. Och Jesus säger ju själv till dem, de får ett löfte som inte är till oss men som var till dem. Jesus säger, jag har ännu mycket mer att säga er, men ni kan inte ta emot det nu. Men när den heliga ande kommer, då ska han leda er till hela sanningen. Det är inte ett löfte till dig och mig, utan det var ett löfte till dem. Att de skulle få andens hjälp att förstå sanningen med Jesus och hans död och hans uppståndelse. Och på det sättet förberedde Jesus genom att utse apostlar och ge dem ett unikt löfte om att den heliga ande ska vägleda er. Så förbereder Jesus det som sen blir Nya testamentet. Så det är mitt argument, att han bekräftar Gamla testamentet som redan finns och han förbereder Nya testamentet. Då finns det apokryfiska, eller idag kallar man ofta gnostiska evangelier. Och den stora skillnaden mellan dem och det vi har i Nya testamentet, det är att de är mycket, mycket senare. De är skrivna mellan 150 och 350 efter Kristus. När ingen längre lever som kände Jesus, som hade lyssnat till honom, som visste någonting om vem Jesus var. Så att de är separerade i tiden, så de kan inte säga något auktoritativt om Jesus. De är dessutom djupgående präglade av helt främmande filosofiska system. oftast grekisk filosofi, gnostisk filosofi, som ser ner på den här skapelsen. Precis motsatsen till hebreiskt judiskt tänkande. Att de kallas för Filippos evangeliet och Petrus evangelium och Maria Magdalenas evangelium, det är ren fejk. Alltså de kommer inte från de här, från de vars namn de bär.